Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Är ni så otroligt välkomna till avsnitt 336 av Skilsmässopodden.
Jag kan nästan inte bärga mig.
Nej, det kan du inte.
Nej, jag har något, nej. Idag på, mitt jobb så skulle vi gå in i ett möte. Med på mötet så var en kvinna som är trebarnsmamma. Hon är ensamstående och har varit i flera år. Mm-hmm. Och alla hennes tre barn har NPF-diagnoser, alltså neuropsykiatriska funktionshinder. Av olika slag liksom. Ja. Och hon är en tappert kämpande person.
Ja, tror jag det. Ja.
Och i mötet då, så sätter oss ner, så är det fyra personer, bland annat en kille som är ganska ny, hans dotter är väl 1,5 år.
Vad sa han, är nybliven pappa?
Ja, eller hans dotter är 1,5-2 år. Så liksom, ja, hur mår du? Du ser lite trött ut. Så. Ja, nej, men nej. Eller du ser lite sliten ut. Nej, säger han då. Nej, alltså jag sover ganska bra, men jag har varit ensam med vår dotter nu i en vecka.
Jaha. Och där är hon har varit ensam med barnen.
Och mamma säger så här: "Jaha, en vecka sa du." Och grejen är så här, det var inte så, han beklagade sig inte alls, det var inte så, utan det var hans förklaring. Den är säkert sann.
Ja, ja. Här, jo, men det kan man vara jättetrött av.
Ja, ja, men och så tänker jag så här, okej, manligt, kvinnligt. Men det är också på något sätt, för pratar om det senare, att folk är ju väldigt olika i hur man slits av saker. Ja. Den här trebarnsmamman slits inte riktigt på samma sätt, kan man säga.
Och har,
jag vet inte om man också arbetar upp en, alltså att man med jobbiga saker, man klarar så otroligt mycket mer än vad man tror på något sätt.
Precis.
Och man kan i den andra änden bli slut av ingenting. Så bara, ensam en hel kväll med barnen.
Men det är ju, jag tycker att vi glömmer det ibland. Men det man gör mycket blir man ju bättre på.
Ja, absolut.
Man vänjer sig. Vissa saker kan börja gå på autopilot liksom lite grann.
Och så normaliserar man det här. Ja, men det är så här tillståndet. Ja, det är så här det ska vara. Ja. Och det är väl också det bästa man kan göra. Att man inte försöker kämpa emot heller. Så här, åh gud vad jobbigt det är.
Nej, just det. Utan gå med lite mer. Liksom.
Ja, det blev hon tar det så himla bra också, att det var så här, ja, en vecka så.
Ja, precis. Du, en spaning här nu. Mm. För några månader sedan så var vi ute med vänner, och då dök en diskussion upp som är lite ny för mig. Hon menade att samhället borde inte se så hårt kring otrohet.
Ja, ja.
Och jag tycker också att det dyker upp lite artiklar om det här nu. Att otrohet, att det väl inte ska vara fel, eftersom det liksom vore att berika livet egentligen. Och den aspekten kan jag förstå. Så att vi ska liksom inte döma det så hårt. Men jag tänker väl egentligen att det är en konstig, och liksom det som ligger till grund för det är att vi har löst upp så mycket normer redan, familjer och gud vet allt. Liksom. Mm. Varför kan vi inte lösa upp den normen? Och det kanske vi kommer att göra.
Ja.
Men det som jag tänker, det är väl också så här, att det är väl ingenting som hindrar en från att vara otrogen. Det kan man väl gå och göra. Frågan är ju bara om ens partner kommer att tycka om det.
Ja, exakt.
Alltså,
ja.
Och den tycker jag lite grann att de missar
jag
i
vet,
det här.
Jag håller med. Jag har också läst en del om det där. Liksom folk, och jag tycker det finns en, så här, det finns en ängslighet och någon slags man vad heter det, slåss mot väderkvarna, ja, på något sätt. För jag tycker så här att så här, när det gäller otrohet så är det ju det, så här, det finns ju ingen lag som förbjuder, nej, otrohet. Nej. Det är inget lagligt, nej, hinder, utan det är ett rent, man kan inte ens kalla det för moraliskt, utan det är så här.
Nej, men det är ett löfte. Ja, det, ja, låt exakt bli att lova att, ja, du ska vara,
det,
trogen,
precis, det,
då.
Exakt det,
låt
bli
att
menar,
lova,
ja,
det. Och sen jag, så blir det bra, ja, eller inte. Ja.
Jag också tänker så här. Du gör ju, om du har ett jobb till exempel, mm, så här, ja, du jobbar åt ett företag, mm, och då så kommer ett annat, då har du skrivit på att jag ska bara jobba åt er så här, för jag tjänar er. Så kommer ett annat företag och säger så här, vet du vad, du kan få, gör ett knäck åt oss för, mm, du får lite mer pengar.
Ja, just det.
Det gör man ju inte.
Nej,
då får man ju
utan
säga,
att säga upp sig.
Exakt, precis. Ja. Och det tycker man är så här, det är inget konstigt. De lagarna kan vi följa, men att man har det i en relation, mm, det blir plötsligt så här, varför ska vi ha det? Ja, vad tror du? Liksom?
Ja, jag fattar inte den diskussionen. För det handlar ju om, det blir ungefär som att man önskar att samhället ska ändra normen så att man får vara otrogen. Men vad tror man ska hända med den man är ihop med? Ska den... Ja, men då, alltså, det finns ju ingenting som hindrar att man som par bestämmer, nej, att vi är med vem vi vill.
Nej, precis. För att det var också, jag läste en artikel där det handlade om så här, passionen är ju viktig och den försvinner ju i en relation. Och den ska man minsann få liksom uppleva, för det är viktigt för en själv. Och, men då, det innebär i så fall, varför ska man vara i en relation i så fall? Då vet du att då kommer du gå miste om den, så skit i relationen och lev i liksom passionsvärlden istället.
Ja, men man kan också vilja ha en relation. Ja, man kan ju få både och om, nej, ens partner är med på det.
Jo, om ens partner är, ja, med på det. Men då har man ju liksom självklart. Och det, då är det ju inte, då är det inget, då är det inte otrohet.
Nej,
då
är
det
inte otrohet. Det, liksom. Nej, jag tycker det där är konstigt.
För jag tycker det finns en annan liknelse också som jag tycker att man ska komma ihåg. För det här handlar om hur det är mot din bästa vän. Ja. Liksom. Om du bestämmer en dejt med din bästa vän och säger vi ska gå på bio eller vi ska gå på fest. Mm. Och sen kommer en annan polare och säger jag mycket roligare fest. Inte fan, säger du. Vet du vad? Kalle ringde och hade mycket roligare fest, så du får gå själv. Mm. Det skulle man aldrig göra. Liksom.
Men ja, du tycker som gör det.
Ja, mm, i och för sig. Men de får inte behålla så många kompisar. Att det är ju inte för ens egen skull man inte ska vara otrogen, utan, nej, det är ju för att man har en partner, precis, som kommer bli ledsen.
Ja.
Och det kan man aldrig glömma bort. Jag tycker också att det är på något sätt som man försökte. Du vet att du gör fel när du är otrogen. Och istället för att säga okej, jag gör fel, så försöker du borsta bort den andras känslor då. Det är ju,
ja,
liksom så här helt uppåt väggarna.
Jag tycker det där är jättekonstigt. Jag fattar inte hur de kan missa den aspekten av det hela.
Nej, jag fattar inte det heller. Det är som att just en ängslan över och ett dåligt samvete. Att snälla, låt mig få vara. Låt mig säga att det inte är fel det jag gör nu.
Ja, just det. Precis.
Ja, ja.
Men du, för en annan sak, ja, som jag ju inte blir klok på. Det här kanske någon klok lyssnare kan säga. Jag har inte riktigt varit med om den saken. Men terapeuter... När det har skett en otrohet i förhållandet så vill ju terapeuter prata med båda för att båda ska inse att de var delaktig i att det här hände.
Ja.
Så att om du är otrogen, ja, så ska vi gå till en terapeut och så ska jag också få förståelse för att jag hade del i att du var otrogen mot mig.
Ja.
Det kan inte jag få in i mitt huvud.
Nej, det kan inte jag heller få in i mitt huvud.
Nej, du kan inte det.
Nej, verkligen inte.
Men tänk om någon klok kunde berätta det för oss. För det liksom, ja, verkar vara en ganska stor poäng. Alltså då ska jag rannsaka mig själv. Och det kan jag väl göra så att jag förstår. Men jag vet inte.
Det kan ju vara så. Det kan ju vara så att man har liksom slarvat med förhållandet eller vad som helst. Och liksom... Ja, jag vet inte, men
ja,
man skulle
kan,
möjligtvis
kunna...
Ja,
det kan ju vara, ja, så, men det hade ju också kunnat få en annan upplösning än att du var otrogen.
Absolut, och det är också så att det behöver inte heller vara att jag har gjort... Jag har inte ens haft ett finger med i spelet överhuvudtaget liksom, när du har varit otrogen. Men det som är, det är ju att när otroheten väl har skett,
mm,
då är ju bägge två inblandade i liksom, att
inblandade,
hantera det. Mm. Och det får man ju ändå liksom, ta upp kanske i en terapi. Då, men...
Ja, fast jag tänker också att jag skulle, ja, vilja förstå det där. Så om någon
ja,
vet varför, så får ni jättegärna säga.
Upplys oss.
Ja.
Jag vill säga en sak.
Ja.
För några avsnitt sen,
ja,
så uttryckte jag mig väldigt slarvigt om socialtjänsten.
Jaha, mm, just det gjorde du.
Ja, det gjorde jag. Det lät lite som att jag inte hade någon tilltro till socialtjänsten.
Nej,
och det var absolut inte min avsikt.
Nej, det förstod jag också.
Nej. Behöver man hjälp inom... vad det nu är, områden som de hanterar, så ska, mm, man vända sig till socialtjänsten.
Absolut.
Så får man hjälp. Jag vill bara säga det.
Det är vackert sagt. Mm. Ja. Då tar vi ett lyssnarbrev.
Ja.
Hej, har lämnat ett 2,5 år långt förhållande bakom mig. Vi hade fantastiska stunder och han är den mest omtänksammaste och finaste mannen jag någonsin träffat. Men alkoholen gjorde att det tog definitivt slut. Sen en tid tillbaka har en gammal kollega som är gift hört av sig till honom. Han har berättat det och varit artig och svarat, men inget som har betytt något, sa han. Nu när det har tagit slut mellan oss hör hon av sig ännu mer. Enligt honom är hon inte ute efter något utan skriver bara allmänt. Hur ska jag släppa min svartsjuka, även fast vi inte är tillsammans? Jag mår så dåligt över att de har kontakt, vilket jag egentligen inte har att göra med. Han och jag skriver lite då och då, men det bästa vore väl att bryta helt. Men jag tar det i min takt. Jag vill bara få bort den jobbiga känslan av svartsjuka. Hur gör man?
Ja, det var klurigt.
Ja, känslor är ju känslor.
Ja.
Säger du.
Nej, men man har ju inte rätt eller fel i det. Det är väldigt besvärande när man har sådana känslor. Men de är ju varken rätt eller fel, de bara är liksom. Och jag vet inte, det är klart att man kan bryta upp och säga nu ska vi inte ha kontakt för att jag tycker att det här är för jobbigt.
Ja.
Det är tråkigt, men man kanske måste göra det för sin egen skull och även för hans och den här andra kontaktens skull liksom. Eller också så kan man ju tänka bara att så här, ja, det är jobbigt, låt det vara jobbigt, så kommer det bli mindre jobbigt om ett tag.
Kanske så, ja. Jag tänker att tiden kommer garanterat att minska den här jobbiga känslan.
Absolut, då, ja.
Men sen så handlar det väl också om att acceptera det man... I hennes fall tänker jag också så här. Alltså hon känner känslan och den kommer nog att ge sig med tiden. Men att också... jobba på att acceptera det man inte kan rå på. Och det här kanske blir värre för att hon egentligen tycker att det här var en väldigt bra person som hon tycker mycket om. De hade det bra på många vis, men det gick inte ändå på grund av alkoholen. Och så kan det ju ganska ofta vara att man har liksom sidor som talar för och sidor som talar emot. Ja. Och det är ju liksom rätt av henne att lämna i det här fallet och att försöka stå emot liksom att dras in i någonting igen. Och jag vet inte om det är bäst att bryta helt. Om det skulle hjälpa henne att inte känna sig svartsjuk, kanske. Men annars så... Jag tänker också så här. Att hon ska fundera på exakt vad är hon rädd för.
Mm.
För man kan ju på ett liksom djupare plan om man känner sig svartsjuk ha olika skäl för att vara svartsjuk. Mm. Alltså om det är så att... Om han väljer en annan... Kan det vara så att hon då känner sig värdelös och liksom hennes självkänsla rasar? Är det det? Eller kan det vara för att hon är rädd för att det här, hans nya relation blir det definitiva slutet på deras relation och så vidare? Och det kan vara ganska bra att komma på exakt vad det är man oroar sig för under svartsjukan.
Absolut.
För att då kan man liksom börja resonera... med sig själv om just den rädslan. Ja. Hur blir det då om det tar helt slut mellan oss? Om jag inte längre har honom? För det är någonting att man har någon kvar lite grann ändå. Som är rest av en navelsträng nästan. Men om det kommer in en annan kvinna så kommer hon kanske att kräva att du ska inte hålla på med ditt ex och så vidare. Och då tar det helt slut.
Ja, absolut. Visst. Jag håller med om att hon ska fundera ut vad exakt det är som gör henne mest illa eller vad som skrämmer. Men jag tänker också en annan sak. Det du säger att det här är ju inte ett förhållande som har tagit slut för att kärleken tog slut. Det finns förmodligen kvar någonstans utan att det blev för jobbigt av andra skäl. Och jag skulle mycket väl kunna tänka mig att man i så fall hade känslan av att fan, nu kommer någon annan. Tänk om han... inte dricker då eller liksom om det försvinner plötsligt.
Det är också en rädsla.
Ja, att jag hamnade utanför, jag liksom fick honom att sluta och så får jag inte någon vinst av det själv. Liksom
hon har ju inte fått honom att sluta.
Nej, men den nya, förstår du? Så här, eller att det tog slut och någon annan. Och så här, jag kan förstå den känslan. Och i det så kan jag också tycka att det kanske finns en vinst för allihopa att ändå bryta.
Ja.
För att då kan han komma vidare i sitt liv, oavsett om det är med den här nya eller sluta dricka eller vad fan som helst. Men framförallt så tror jag att hon kanske gör sig själv en tjänst som tar sig bort ifrån att hela tiden ha kvar honom.
Ja.
För då kanske det hela tiden finns ett hopp också, man tänker om han blir bättre på det här, det kanske kan funka. Så här, jag skulle nog säga att det är ett val man gör, att så här definitivt avsluta den relationen som hon också måste göra.
Ja, jag är ju mycket kvar... jag är ju mycket för att behålla relationerna, men då ska de ju inte, det får inte finnas något destruktivt, då ska man ju inte ha kvar dem. För jag menar att det kan ju bli en vänskap med någon så. Men jag tycker att hon ska påminna sig om att hon har inte haft alternativet att leva med honom som nykter. Nej, hade de fortsatt, nej, hade det inte hänt, ifall hon nu är rädd att han ska liksom skärpa till sig inför en ny.
Men jag vill också säga det, att det du säger, jag tycker också, jag vill ju också gärna behålla vänskap, men det kanske också behöver en paus innan man kan göra, liksom, möjligt, gå från att ha varit ett kärlekspar till att bli vänner just. Aha.
Jag tycker hon kan uttrycka och testa olika metoder, men framförallt så kommer tiden att läka det här.
Ja. Absolut.
Lycka till.
Ja.
Jag har frågor.
Oj.
Du kan svara snabbt på dem, och kanske jag också ska svara snabbt på dem, vad jag tycker.
Ja.
Rubriken är Vem är vems? Och då är första frågan så här. Och jag pratar om oss. Jag pratar om oss. Om dig och mig.
Okay.
Ja, det här kan ni testa hemma också. Ja. Får se om ni är överens.
Ja.
Vem är vems trygga punkt?
Oj, det växlar. Aha. Just nu är jag din trygga punkt.
Ja, stämmer.
Vem? Men, ska du svara på det?
Ja, men jag håller med.
Okay,
ja. Just nu alltså. Ja. Annars är jag din. Nej. Vem är vems planerare?
Du är min planerare.
Vem är motorn? Ja, det tycker jag. Vem är motorn framåt?
Det är du.
Mm.
Men jag är lite motor också. En hjälpmotor.
En hjälpmotor. Vem är den som saktar ner?
Det är du.
Ja, jag är allt, känner jag också. Vem är den som driver det sociala?
Det är jag.
Det sa du bara för att kvitta.
Ja, ja.
Vem är det?
Det är du.
Ja. Vem är den som ordnar tillfällen på tu man hand?
Ja, det är faktiskt jag.
Är det det?
Mm.
När gör du det då?
På fredagarna.
Ja, kanske det. Mm. Vem är den som vill utmana?
Åh, ja, det är väl du då?
Hur det blir. Okej, vem är den som stabiliserar?
Det är jag.
Det håller jag med om. Vem är den som håller ihop oss?
Det är jag.
Nej.
Jo.
Okej. Vem är den som skulle göra slut om det blir slut?
Vem är den som skulle göra slut om det blir slut?
Mm.
Det är du.
Nej, det är du.
Nej, det är du.
Mm. Det är ändå bra svar. Mm. Okej, tack för det.
Var det allt alltså?
Det var allt, det var ganska många.
Ja, det var det. Men det var snabba frågor.
Känner du dig omtumlad?
Nej, nej, det är jag faktiskt inte. Det är mer, det blir väldigt onyanserat.
Varför då? Du menar att sanningen är onyanserad?
Ja,
inte alls att det skulle vara så att jag var så många saker, men jag ser att jag är det nu.
Mm. Mm. Ja, nej, absolut. Men ja, nej.
Nästa gång så kommer du, vem är vems chaufför? Vem är vems matlagare? Det ska det vara du
på
alla svar.
Nej, men, ja, nej, absolut. Nej, men visst. Nej, men, när det gäller sociala sammanhang så är det ju många gånger så att du säger jag vill göra någonting, och sen så kan jag vara den som också sätter fart på att höra av mig och fixa och dona och ordna så att det blir av. Liksom, så att man har ju olika uppgifter i den där sociala
sammanhanget.
Jag börjar mena att jag svarade att
jag är en planerare.
Men,
jag tycker mycket om att planera. Nästan lika roligt som att göra. Kanske ibland roligare.
Ja, och jag tycker ju tvärtom.
Ja.
Jag gör bara.
Ja.
Men jag måste säga att jag uppskattar väldigt mycket att du har kommit in i mitt liv och planerat åt mig.
Okej. Ja.
Jag berättade idag faktiskt, och det här tycker jag, det kanske jag har sagt, men jag vill säga det igen, och berätta för någon så här, en person som jag inte riktigt kände heller, så här, ja, men jag och Marit, vi brukar ta en gång om året och åka iväg och ha en konferens om vad som ska hända framöver.
Ja.
Och jag tycker att det är bra.
Ja.
Man behöver inte åka iväg, men att man faktiskt sätter sig ner. Den här stunden, dagarna eller vad det nu är, ägnar vi åt att planera framtiden.
Jag älskar det.
Ja.
Jag älskar att
planera framtiden.
Jag tycker
det är bra att man får god mat när man gör det där.
Ja, du tänker på mat.
Mm.
Ja.
En annan sak.
Ja.
Jag läste i Svenska Dagbladet idag, Jenny Jägerfeldt, vet du vem det är, som är psykolog.
Psykolog.
Ja, jag tycker hon är väldigt bra. Men hon skrev om den här serien som går på SVT nu som heter Hotell Romantik.
Ja, just det.
Och då skrev hon om, hon, liksom många var så förvånade över att
alltså, vi säger till lyssnarna, alltså det är då ett datingprogram för personer som är mellan 65 och 75 år.
Precis, som är då äldre personer.
Och de är singlar och egentligen så vill de då träffa någon såklart.
Ja, precis. Ja. Och alla är så här hon hade hört att många var så förvånade över, men hur kan de här människorna vara så kåta och vilja ha så mycket sex och sånt där? Men då hade hon en förklaring till det.
Därför alltså, för det behöver ha en förklaring alltså.
Jo, nej, men för många tänkte säga att sexlusten avtar, det försvinner väl sen och sådär. Men en och också en ganska intressant förklaring som gäller inte bara pensionärer utan alla människor, är att hon pekade på någonting som hon kallade för dual control model. Mm. Att man att hjärnan har en liksom en gas och en broms som samverkar och ibland liksom kör emot varandra. Att, och jag läste på lite grann om det här också, hur man tror att hjärnan funkar när det gäller sexuell lust eller överhuvudtaget. Så här, att man, du får ju ett intryck som är då, jag ser en snygg person som jag gärna vill ligga med, eller man känner en doft, eller man talar om så här, sexiga kroppar, eller vad som helst. Du får ett intryck som säger, när kroppen säger, ligga, nu vill jag det, nu känner jag lust. Det kanske inte har med förök, alltså med fortplantning att göra.
Förmodligen inte.
Nej, utan det blir liksom bara, du får lust. Mm. Men mot det så står en annan kraft som är själva bromsen då, som kan handla om allt ifrån, oj, har jag duschat nu? Eller luktar jag svett? Ja, eller är jag tillräckligt snygg och ska han se min kropp? Eller hon se min kropp? Mm. Är det någon som kan se? Alltså, det finns en massa saker som just bromsar upp den här,
så här impulsen.
Ja, impulsen som är kanske mer av konventionell art. Det kan vara också, nu hörde jag ett knarr någonstans, det var läskigt liksom. Mm. Vad som helst. Och om den tar överhanden, vinner liksom, då tappar du den sexuella lusten också. Och om man tittade vidare på det här så är det liksom en sak som då påverkar den här bromsen väldigt mycket. Ja. Alltså, jag ska inte ge mig in och förklara hur hjärnan funkar, även om jag läste det så kommer jag inte ihåg det riktigt. Men för att förenkla det, så är stress en sån sak som gör att den här bromsen är väldigt mycket starkare. Du kanske inte ens upplever det. Och då kan man liksom i den här, jag läste en artikel i Forskning och Framsteg också, där man liksom säger så här, ja, nej, det kanske, många säger att när jag inte har sexuell lust så beror det på att mitt förhållande är dåligt. Men det kanske inte behöver vara det. Nej. Utan det kan ju vara liksom att du generellt känner dig väldigt stressad. Mm. Att du har jobbet eller du har barnen eller vad det än är. Sen är det klart att förhållandet också kan skapa stress. Att liksom så här, vi kommer inte överens. Mm. Men jag tänker att man, det är många som skriver till oss också som säger så här, ja, jag älskar ju honom, jag vill ju det, men jag känner ingen lust.
Ja.
Då är det ju så här att jag tror att man liksom i det ska tänka, okej, vad har jag omkring mig? Mm. Vad är det som stressar mig? Blir jag också stressad för att jag inte har lust?
Ja, det blir man ju när man inte har
precis.
Det. För det är ju en förväntan.
Ja, att det är ett krav man har. Du borde känna lust.
Absolut.
Att det är fel på mig. Ja. Jag tänker att man ska nog frikoppla sig från lusten. Och det är också många som rekommenderar så här. Nej, men en sexfri månad. Ni ska inte tänka på det, utan ni får inte vara i närheten av sex en månad för att komma bort från kraven. Mm. Liksom.
Det jobbiga också med det är ju att då ligger ändå förväntan att månad två så ska man vara supersugen. Medan trötta småbarnsmammor tycker att det där var ju underbart bara. Kan vi inte fortsätta ha det så här?
Jo, men förstår du, för att lust, man, som du ibland är inne på, att man har lust att ha lust. Man vill ha lust i alla fall.
Ja, man skulle önska att man hade sex i förhållandet.
Liksom. Mm. Men att jag tror att man liksom ska titta på sin helhetssituation när det här uppstår och se vad fan är det som stressar mig. Och finns det något utrymme för mig att liksom koppla bort det här?
Koppla bort vad?
Stressen och det som gör att man känner sig jagad och liksom inte så här, vad är det som gör att jag inte har lust, utan så här, vad är det som stressar mig?
Ja, precis.
Och för det hon menar då från grunden är att de här människorna som inte har något jobb att tänka på, inga barn att tänka på längre, då är det snarare så att den sexuella lusten, det kanske inte är det att den ökar, men bromsen minskar.
Bromsen
för att det är som det är ingenting som står emot det här. Du har frihet att göra det liksom. Mm.
Nej, men alltså det kan jag minnas från småbarnsåren, den där bromsen, att liksom att nästan vikta den här tiden som skulle gå åt till sex mot att få vila istället, till exempel.
Ja.
Alltså det känns som en jättestor konstig grej att liksom ägna tid åt när man var så trött och inte heller lusten fanns naturligt liksom.
Nej, och det är klart.
Men någon har klängt på en hela dagarna, kan jag bara få vara i fred.
Precis.
Lite, liksom.
Men jag tycker också att det är viktigt när man tänker på det.
Mm.
Det är ju liksom någonting som man ska säga till då alla män. I de här artiklarna så var det också vetenskapligt förklarat att kvinnor oftare tappar lusten än män gör det.
Ja.
Men det jag menar, det som är viktigt att komma ihåg i det här, det är att man då som motparten som inte har den här jobbiga situationen, måste ha en jävla förståelse för det där.
Ja, eller dela på jobbet hemma.
Ja, ja, absolut.
Det skulle jag säga är liksom prio ett, för där finns ju mycket att hämta.
Visst, men det jag menar är att man måste vara väldigt noga med att självklart ska man dela på jobbet, men även med det så tror jag att man, det är inte så att lusten bara far iväg bara för att man delar på jobbet, faktiskt.
Ja, men man är mindre trött i alla fall.
Ja, absolut. Men det man ska komma ihåg är, tycker jag, att det... Även motparten då, som vill mer, borde liksom tänka på att ja, just det, men det här handlar inte om mig. Det här handlar inte om att hon eller han inte vill ha mig. Utan det handlar om att den här personen är stressad på ett slut.
Mm.
Och det kan ju också göra att man, just det, fan, nu får jag hjälpa till. Liksom.
Ja.
Att det finns en...
Nej, men det är nog viktigt att man inte tror att det är ett betyg på relationen. Nej. I övrigt. Liksom.
Nej, och att det är snarare det som kan inleda en dålig relation. Att man hamnar i den här obalansen och inte förstår varför.
Ja. Det är bra.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag har insikter. Poletter har trillat ner.
Okej,
vi får se om jag lyckas förklara dem.
Ja.
Egentligen är de tre, vi får se hur många är kvar när du har redigerat bort dem.
Nej.
Men jag tänker så här, när man är i något slags jäkla helvete, låt säga att det skulle kunna vara en relation man inte vet, eller en relation har gått i kras, eller vad som helst. Då blir man ju väldigt... Alltså man blir ju sänkt.
Ja.
Man ser livet framåt mörkt. För man har ett problem. Hur fan ska jag ta itu med det här? Och hur fan ska jag stå ut i den här känslan? Då har jag kommit på, det här är basic, men ändå inte. För mig kom det sent då, insikten. Att jag vet inte hur jag ska förklara, men då menar jag så här. Jag måste inte vara lojal med den känslan. Jag måste inte i min känsla vara lojal med situationen. Låt säga, jag är neddragen av det hela. Sakernas tillstånd drar ner mig. Och det är väldigt lätt att jag då är lojal med känslan, med situationen i min känsla. Så att jag är där i det låga. För min hjärna tror nog att då att jag ska vara där och grotta ner mig i det för att lösa någonting. Men somligt kan man ju inte lösa.
Mm.
Och då tycker jag att det är minst lika viktigt att få andrum från det negativa. Så nu tänker jag på din kusins fru som vi träffade i Spanien.
Ja.
Hon sa så här, för hon har hälsoproblem som hon brottas med väldigt. Och
hon har migrän, allvarlig migrän.
Ja, precis. Ja. Som liksom handikappar henne helt enkelt. Och vilket har dragit ner henne, för det är en yrkesmänniska som har fått lov att sluta sitt arbete. Där. Hon gör så här, det här låter helt sjukt, men jag har gjort det många gånger nu och jag provar det. När hon liksom är på väg ner i det här, fy fan att mitt liv är så här, då sträcker hon upp armarna som en segergest och så drar hon ner dem. Yes! Så gör hon då. Liksom som en, och jag menar, det rådet har hon fått av en neurolog.
Ja.
Att bryta känslan. Och jag har börjat prova det där, att bryta känslan och liksom inte känna att det är fel av mig att inte vara lojal med den känsla som situationen ger mig. Jag har rätt rätt. Ja. Att, det är väl det här som människor menar när de säger att du ska välja glädjen, men det kan jag aldrig begripa. Men det här kan jag liksom se mer som en, nästan en fysiologisk hjälp att komma ur en känsla. Och också framförallt för mig, insikten att jag liksom, jag måste inte vara i det som jag borde vara i.
Nej.
Det är helt okej att ta en paus ifrån det.
Men får jag fråga en sak då? Mm. För jag håller ju med dig. Och det är liksom så här, jag kan också känna att jag ibland så där, nu kan det vara både att sträcka upp armarna och skrika yes, men också att röra på mig, att få så här, eller när, om jag spelar så kan jag ha varit skitsur och så blir jätteglad på slutet. Ja. Liksom, eller vad säger,
men det kanske dåligt. Mer är en distraktion.
Ja, fast det är också, för att jag kan ju också å andra sidan tänka så här, men du kan ju inte liksom ljuga mot dina känslor. Du kan ju inte liksom låtsas vara glad när du är ledsen eller låtsas vara liksom befriad när du känner dig låst.
Det handlar inte om det, eller vill du säga mer?
Nej, det är mer en fråga. Alltså jag vill veta vad liksom övergången är någonstans.
För mig handlar det inte om att sopa det jobbet under mattan, nej. För man måste ju dela med grejer.
Ja.
Men det handlar också om att hålla sig så stark som möjligt för att må bättre och kunna dela bättre med det svåra. Min hjärna är funtad så att om jag har problem, då vill den egentligen syssla med det 24/7 tills den har löst det.
Ja.
Men vissa saker kan jag inte lösa.
Exakt.
Och då är det lika bra att inse min frihet att bryta känslan. Ta en paus ifrån den en stund för att hämta kraft.
Precis. Jag tror att det är som när man pratar om sorg också, att folk gräver ner sig och tar sig inte ur av det skälet, att man då kan behöva bort.
Det är nog också lite likt, för jag menar, det här handlar ju kanske om sorger, att det är någonting som har gått åt skogen hit eller dit på ett eller annat sätt. Ja. Och man upplever, det blir väldigt tydligt i en sorg över en person som kanske har gått bort, att det blir som att man nästan sviker den personen om man lämnar det. Och jag tror att det är lite samma grej man har med sig själv.
Ja.
Jag sviker mig som om det här inte var en viktig sak när jag lämnar känslan. Men jag tycker att man ska prova det.
Och det kanske också finns ett annat skäl att göra det där, att för att komma igång med aktiviteten att lösa det så behöver det också lite kraft, lite liksom
verkligen
lust, eller på sig, men åtminstone luft. Ja, det var en insikt.
Ja, en helt annan av en annan karaktär.
Ja, okay.
Jag träffade Per i bokklubben, vi var och fikade.
Ja.
Och i samtalet så snuddar vi vid det här med att man är introvert och att ytliga kontakter och så vidare kan vara svårt för en. För det kan det vara för mig om det pågår liksom länge och ytligt och sådär.
Ja.
Jag vill bara meddela att jag då insåg att arbete inte tar energi från mig. Det är därför jag tycker om att arbeta. Jag vill säga det, för jag tror att många känner igen sig i det.
Ja.
Att liksom jobb, det kan man också få skit för att man tycker om att jobba. Jag gillar att jobba. Och jag insåg att det är också för att det tar inte så mycket kraft av mig.
Men det var, faktiskt hon som har 3 stycken NPF-barn som sa att hennes återhämtning, det är när hon är på jobbet.
Ja, så precis.
Och att det är liksom,
verkligen.
För att man kanske har ett liv runt omkring som är snurrigt och konstigt och jobbigt. Att så här, ja men det där är bara,
där går hon dit i egenskap av något annat än mamma.
Ja, och det är konkret och det är fast och man vet vad det är. Liksom, och det, jag fattar, absolut.
Ja. Jag tycker att man kan skicka med det, för att det där glömmer man ibland.
Ja.
Okej, sen tar jag insikt 3.
Mm.
En ekvation i känslor. Nej, men jag tyckte, man kämpar med vissa saker. Man vill något, men kan inte. Alltså man vill bli fri. Man vill liksom, man vill separera men klarar inte, eller man vill ha ett liv med mindre ångest men klarar inte, eller man vill uttrycka sin vilja tydligare men klarar inte. Vissa saker går ju inte, alla kan inte bli astronaut, men när man har sådana här saker så ser jag nu ekvationen som jag tror att vi tillämpar lite för lite. Alltså när man, om man vill något och har försökt men inte kan, då ska man ha hjälp. Det är det enda, då ska man ha hjälp. Vi tänker ofta inte på att då måste jag ha hjälp.
Okej.
Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Men du får utveckla det lite till. För det är på ett sätt självklart och på ett sätt
jag tycker att man... Det var någon som skrev till mig. Jag har inte träffat henne på flera år. Så skrev hon, hej, jag behöver hjälp. Skrev hon. Och en random grej hon behövde hjälp med.
Ja.
Ovanligt gjort, tänkte jag då.
Ja.
Men då fick hon ju hjälp.
Ja.
Och det är egentligen det man ska göra. När man inte kommer framåt, ja, men vill, då är det ett glapp som måste fyllas av hjälp. Antingen går man till en terapeut, ja, eller så frågar man någon. Men jag tror att väldigt många har i sig att de måste lösa saker själva.
Mm, ja,
och då
absolut,
kommer man inte framåt om man inte har... liksom man kan ha försökt hur länge som helst, så tror man att om jag försöker lite till. Men till slut så ska man inse att nej, men jag behöver hjälp.
Mm.
Och det finns, den kan vara i olika former. Man kan gå en kurs, man kan läsa en bok, man kan fråga en vän, man går i terapi eller man skriver på Facebook: hej, jag behöver hjälp med det här. Är det någon som kan? Någon som har något tips?
Men menar du liksom att det är vi uppfostrade att vara så präktiga och självtillräckliga?
Ja,
att vi liksom inte vågar be om hjälp? Eller är det
ja,
bara...
vi vågar inte kanske. Jag tror också att man... Jag tror att det är mer en kultur av att man ska klara sig själv.
Ja. Ja, ja, men precis.
Och vi gör
ja, exakt,
ju inte det. Vi klarar oss inte själva.
Nej, nej.
Och det är också så att människor tycker ganska mycket om att hjälpa.
Ja. När du ber om hjälp,
ja,
får du den hjälpen du vill ha då?
Det tycker jag. Kanske inte alltid.
Nej.
Jag skulle gärna ta lite mer.
Ja, nej, men för att det är också så här, jag kan uppleva nämligen att jag... Visst, jag har tagit hjälp, jag har gått i terapi, jag har gjort en massa olika saker. Men det är många gånger också som jag känner så här, men nu vänder jag mig utåt och pratar med någon. Så kan jag känna så här, ja, det var ju bra. Nu fick jag uttrycka det en gång till. Men det hjälpte mig inte. Liksom.
Nej.
Jag vet inte vad, för det kan aldrig vara fel att söka hjälp. Det kan aldrig vara fel att be om hjälp. Men det kanske inte är så, hjälp mig, du räddade mig, du liksom klarade av det.
Nej då, men det kan också vara så att det inte är en enda människa som kan hjälpa en med allt. Liksom.
Nej, precis. Att man, visst, ja.
Och har man inte vänner så kanske man får gå till en terapeut och be om hjälp.
Ja,
alltså,
absolut.
Hitta, liksom bryta grejen. Det var mina tre insikter
idag.
Jag
tyckte de var väldigt
de lätt har jag värkt fram. Nej, men de har... Vänta, för mig var det nytt.
Ja, bra. Mm. Tack.
Här kommer en fråga från en bonusfamiljssituation.
Ja.
En kvinna som skriver så här. Jag vill börja med att säga att jag har lyssnat på er i 3 år. Och vissa avsnitt har jag lyssnat på repeat ett par gånger. Ni är helt fantastiska. Tack för det, säger vi då. Nu till saken. Vi är en stor bonusfamilj på 3 barn från tidigare relationer och 2 gemensamma. Vi har varit en bonusfamilj i 10 år. Alltså det ser alltså ut så här då, ska jag bara förklara. De har alltså 2 barn gemensamt, hon och hennes man. Och hon har sen 1 sen tidigare och han 2 sen tidigare.
Aha.
Men hans 2 bor inte där,
okay,
får vi snart förstå. Ja. Mm. Min dotter bor hos oss på heltid. Och hans barn bor inte hos oss. Alltså, ja. Och hon säger så här. Min dotter har numera en helt okej fungerande relation med sin pappa. Som varit väldigt gungigt sen hon var liten. Och ingen relation alls. Och det har de kämpat med då. Men nu skriver hon att idag är den relationen bättre. De har roliga träffar 1 gång i veckan utan övernattningar. Så det funkar fint. Och min man, alltså den nuvarande, har tagit sig an henne som sin egen, och hon kallar även honom för pappa och har gjort sedan 3 års ålder. Till saken hör att han nu tycker att hon, som nu är 11 år, börjar skava på vårt äktenskap, att hon tar för mycket plats. Hon lyssnar sällan och tjatar till hon får sin vilja igenom. Han har tagit upp det här till och från i många år och tycker att jag ska sätta ner foten, vilket jag försöker. Men han tycker inte att jag gör det tillräckligt. Och enligt honom är hon helt gränslös i beteende och helt avskyvärd. Det är ju starka ord.
Ja.
Nu har det blivit som ett vi och dem i kärnfamiljen. Han tycker att jag ryter hårt mot vår gemensamma 7-åring och bara gullar med henne, min 11-åring. Och nu vill han enbart engagera sig i sina barn. Och då är de alltså 7 och 1 år, de 2 barn som de här har gemensamt. Det är bara de han nu vill engagera sig i. Och han hotar med varannan vecka med mitt äldsta barn. Eller att vårt äktenskap kommer att gå i kras. Att jag står i ett vägskäl där jag ska välja henne eller honom. Det här är en mardröm. Jag vill inget annat än att rädda vårt äktenskap. Vi älskar varann och har så kul tillsammans med en otrolig passion. Men min dotter skaver. Vad gör jag? Tack för att ni alltid finns ett knapptryck bort i mina öron.
Alltså så här, jag tycker att... Jag förstår att det är en mardröm. Jag förstår att det är en fruktansvärt jobbig situation. Och jag tycker så här, nummer 1, ta kontakt med familjerådgivningen.
Mm.
För det tror jag, de kommer kunna liksom stötta dem i det här. Och jag tänker en annan sak också. Som,
utifrån vad menar
jo,
du?
Jo, utifrån att det är liksom en jag tror att de behöver någon som kommer in utifrån och titta på vad det är som händer där hemma. Liksom. Är hon, måste hon uppfostra barn så som han vill? Och så där. Det finns en massa saker som hon kan ta upp i, den här, i de här samtalen där han kanske kan förstå en del och hon kanske förstår en del också. Mm. Men det är en sak som slår mig ganska hårt, och det är det att det, är liksom, det låter ju lite som att han inte har sett en pubertet förut. För att den här 11-åringen som han har tagit sig an och liksom kallar honom för pappa och som hon har brytt sig så mycket om, det låter som att hon är på väg in i puberteten och tar väldigt mycket plats och kräver väldigt mycket.
Mm.
Och det är
fast
klart
han har
att,
tagit upp det här i många år, säger hon. Så att det verkar ha kommit innan puberteten.
Ja,
men
jag vet inte.
Ifall.
Men det är liksom, det är ändå, det låter ju konstigt också om man har tagit sig an henne och brytt sig om henne så mycket. Och så här, jag vet inte, men det är ju, hon är ju i en ålder där det är väldigt jobbigt, där hon tar väldigt mycket plats.
Mm.
Så att så låter det på mig, eftersom det har blivit så starkt nu att han är beredd att liksom offra äktenskapet för den här flickans skull. Liksom.
Hon skriver så här att han har tagit upp det här till och från i många år.
Ja, okay.
Vilket hon här nu, vår brevskrivare, har försökt. Det som jag undrar är liksom, är det så att dottern utnyttjar att mamman är svag, så att säga?
Ja.
Och att alltså jag tänker också det, att det är en faktor, och om mamman försöker men inte lyckas, ja, då är det återigen då det som vi nyss pratade om, då behöver man kanske hjälp.
Ja.
För det är ju väldigt, väldigt, och det kommer vi inte kunna yttra oss om det är det som är problemet eller om det är något annat, men det låter ju som att han på riktigt, om vi lyssnar på honom, han tycker att det här är väldigt, väldigt jobbigt.
Ja.
Och att det stör. Så oavsett vem som har rätt och fel, så har de ett gemensamt problem.
Absolut,
liksom,
oh ja, visst.
Som behöver lösas.
Men det finns en komplikation som man inte är så himla van vid, nämligen att det här är hennes dotter och sen har de två gemensamma barn, så man tänker sig, okej, om det nu skulle splittra den här familjen, så skulle hon hamna i en konstig situation med en dotter som hon är med hela tiden och två, alltså jag förstår att det är...
Nej, grejen är att han menar väl att flickan ska bo varannan vecka hos sin pappa.
Jo, det förstår jag också, men det fanns ju ett alternativ där, att det skulle spräcka äktenskapet.
Ja, det är antingen eller, precis. Han tycker att det här är så jobbigt. Och jag tänker så här då. Hur skulle det se ut om flickan bodde varannan vecka hos sin pappa? Man kan ju tänka tanken.
Ja.
Eller göra det en period för att se.
Ja.
Men de kommer inte ifrån att det ligger kanske något annat här. Han kanske också är arg på vår brevskrivare för att hon inte sätter ner foten eller inte löser det här.
Ja.
För så brukar det ju också vara.
Men det är det jag menar också, så här, det är jättesvårt, precis som du är inne på också, det är svårt att avgöra hur man kan hjälpa till här. Och det är det jag menar, att en familjerådgivare kan gå in i situationen och titta på hur fungerar mamman, hur fungerar pappan och dottern, och se liksom är det kanske så att de gemensamt får försöka sätta dottern på plats, eller är det så att pappan, den här bonuspappan, har för höga krav? Alltså det är så himla svårt att veta om man inte känner till situationen.
Men de behöver nog,
det verkar som att de själva inte heller ser situationen klart, eftersom hon tycker att hon gör verkligen vad hon kan.
Ja, precis.
Och frågan är om hon vill göra så mycket mer heller.
Nej, det tänker jag också. Hon kanske vill ha det så här och trivs med det. Och att det nu visar sig deras skillnader i kultur. Liksom, i vad man kommer ifrån för familj och vad man har för ideal. Någon kanske är bara så här kontrollfreak, den andra är easygoing. Eller den andra är för slapp och den andra är normal. Vad vet man?
Ja,
liksom?
Nu tycker ju han då att hon är hårdare mot deras gemensamma barn än vad hon är mot den egna dottern.
Men
det är också så här, det är säkert nyanser och man vet inte vad det där innebär och vad det står för heller. Så
och barn är också olika. Behöver man ta i mer med. Om man känner att det är naturligt och inte ska ha dem eller göra dem ledsna när man gör det. Så att det är liksom en... Ofta är ju det också en instinkt. Om jag hade varit lika mot mina två barn, det hade inte blivit bra, för de är ju olika och behöver olika saker.
Precis.
Jättesvår fråga, men absolut att ni behöver ta hjälp. För det här, nu har ni sett hur det här liksom... Alltså, så här är det nu utan hjälp. Så jag tänker också att man måste in med familjerådgivning eller någon slags parterapi.
Jag tycker också i det här fallet så är det ändå så här, de har ju, som hon beskriver, de älskar varandra, de har en bra relation. Så att problemet är ju inte liksom Man behöver inte känna att man ska in till familjerådgivningen för att undvika en skilsmässa, utan att man faktiskt behöver hjälp för att hantera den relationen och familjesituationen som råder.
Ja.
Så att det är bara ett plus om man gör det där.
Mm, absolut.
Och är det inte familjerådgivningen som finns i liksom, vad heter det, landsregionen, så kan man kanske hitta en privat som hjälper mer. Ja. För att någon ska in i det där och titta utifrån hur det ser ut, tycker jag. Det är viktigt.
Ja.
Ja.
Ja, precis. Önskar dig all lycka till, för det är klart att det där är en svår situation. Man älskar någon, man älskar alla inblandade, men de ställer sig emot varandra. Ja. Det känns faktiskt jättehemskt.
Ja. Men det går, lycka till.
Lycka till. Då får vi sluta för idag.
Ja.
Och säga fortsätt och skriv, som vi alltid säger.
Ja.
Nu ska vi gå på bio igen, Magnus.
Ja, det ska vi.
Ja.
För det gör vi alltid.
Andra gången på 10 år. Ja, förra gången jättebra. Var för en vecka sedan bara.
Faktiskt.
Men du, skriv till oss och skriv då på info@skilsmassopodden.se eller på Instagram eller på Facebook, och man får alltid vara anonym. Något annat faller oss icke in.
Och som sagt, vi behöver ju lite upplysningar och hjälp sådär ibland.
Ja, ni märker ju hur vi famlar i mörkret kring det ena och det andra.
Ja.
Ja. Ha så bra nu, så hörs vi snart igen.
Hejdå!
Hejdå!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.